Jag vill utgå från en kort vers från Predikaren, kapitel 3, vers 5. Kasta undan stenar har sin tid och samla ihop stenar har sin tid. Kasta undan stenar har sin tid. Det första sommarjobbet jag hade, jag tror att jag var 13 år om jag minns rätt. Och jag växte upp i Tidaholm. Och det första sommarjobbet jag hade var i Ekedalen. Och ni skulle aldrig kunna gissa vad det var för jobb, tror jag. Jag var nämligen att kasta undan stenar från en åker. Rensa en åker från stenar. Så vi var ett gäng arbetare, det var väl mest ungdomar, vad jag minns. Och bonden åkte med traktorn sakta, sakta, kröp fram med en släpkärra efter. Och på den där kärran kastade vi upp stenar. Och så rensade vi åkern på det sättet. Och ibland var det större stenar, så vi fick vara både två och tre. Och ibland fick bonden hjälpa oss, så vi inte orkade och lyfta upp de där stenarna. Men det var för att rensa den här stora åkern. Kasta undan stenar var sin tid. Ja. Stenarna hindrade ju arbetet naturligtvis. Det hindrade livet. Det hindrade jorden att ta emot regn och sådd, först och främst. Och det skulle förstöra redskapen om man försökte att plöja eller försöka arbeta där. Det var en krigsmetod, kan vi läsa om i Gamla testamentet. Det finns ett sammanhang där man hade intagit ett område, vunnit en seger i krig. Står i Andra Konungaboken, om någon vill se efter senare. Andra Konungaboken 3:19. Och sen när man var färdig, hade vunnit seger, då tog alla, står det, var sin sten och kastade på åkern. För att liksom hindra tillväxten då. Men det vi naturligtvis tänker på i första hand, det är ju vår hjärtas åker. Åkerjorden i våra hjärtan. Och då kan vi gå till Hosea bok, kapitel 10, vers 12. Och jag läser översatt direkt från grundtexten där. Så ut i rättfärdighet, skörda efter nåd. Plöj, bryt upp den försummade jorden. Ty det är tid att söka Herren, tills han kommer och regnar rättfärdighet över er. Bryt ny mark, står det i den 1917 års översättning som jag har. Bryt er ny mark, plöj. Och det kan också, man kan också säga att det betyder, eller översätta, plöj djupare. Och det handlar ju om att Gud får göra ett djupare verk i våra liv. Det är ett ständigt pågående verk som han gör i våra hjärtan, i vårt hjärtas jord, när vi lever i gemenskap med Jesus dag för dag. Så liksom han bearbetar jorden i våra hjärtan, han blöjer. Och ibland kan det finnas stenar i jorden, men jag kommer till det. Det står, så ut i rättfärdighet och skörda efter kärlekens bud, eller skörda efter nåd. Vad är det då att stå ut i rättfärdighet? Ja, eftersom skörden är av nåd, så måste det vara att vi gör det Jesus kallar oss till. Inget annat. Vi gör det som han leder oss till. Vi vittnar när han ger oss tillfällen och möjligheter. Och vi tjänar på olika sätt. I församlingen, i bön och i vardagen. Vi gör, vi står ut det han lägger, eller kallar oss till, och det han lägger i våra hjärtan. Då får vi också skörda efter nåd. För det är nåd att tjäna Herren. Han vill använda oss. Han gör verket genom oss. Vi bara lyder honom och följer honom. Skörda efter nåd. Och i detta finns det också ett löfte att förr eller senare kommer skörden. Frukten, det blir frukter vi gör för Herren. Och vi kanske inte ens får se det själva här i livet. Men en dag kommer vi att få se det. När det här blir uppenbarat, när Jesus återkommer. så ut i rättfärdighet och skörda efter nåd. Plöj! Bryt ny mark och bryt upp den försummade jorden. Till det är tid att söka Herren. Det är tid att tränga sig nära Jesus. Och det är tid och det är viktigt att vi tränger oss nära Jesus idag. Och i den här tiden vi lever i. Att vi är bedjande. För plöjningen, det arbetet, det görs framför allt i bön. I förbönen, när vi beder. Vi lägger fram bönämnen och vi tackar för det som Gud har svarat på. Och det är en tjänst inför Gud. Det är en tjänst inför Gud. Och han hör våra böner. Ordet att plöja eller bryta ny mark, det är ganska märkligt ord. Jag har kämpat med det ordet länge för att få ihop det. Det har två betydelser i hebreiska. Det hebreiska ordet alltså. Det, på ett sätt tycker man det pekar åt totalt två olika håll. Det ena då av det här ordet betyder att plöja eller att bryta mark. Utifrån det beskrivs så här, glansen av en ny fåra. En ny plöjd fåra. Eller en ny odling. Det är något fräscht och färskt över det. Men den andra betydelsen, det är oljelampa eller ljusstake. Det är samma ord som det står när det står om ljusstaken som fanns i templet. Så det var lite svårt att få ihop det där. Men det betyder alltså både detta att bruka jorden, att plöja jorden. Glansen av en ny fåra. Och i ordet finns betydelsen att stråla eller glänsa. Men också ljusstak eller oljelampa. Eller att ge instruktion. Att lysa upp. Men vi kan koppla ihop det där lite i olika bibelsammanhang. För det första kan man säga så här. Att en plöjd åker, om vi säger ett förkrossat hjärta. Det är det som kan göra att Jesus blir mer synlig. När våra hjärtan är förkrossade, då liksom Jesus strålar fram i våra liv. Och det står i psalm 97 och vers 11. Ljus är utsått för den rättfärdige. Och glädje för det rättsinniga. Det finns någonting som är sått. Det kanske inte syns just nu. Men det finns där. Och det kommer att växa upp. Och när Guds ord får ingång i våra hjärtan, i vårt hjärtas åker, då får vi ljus. Vi får ljus. Det lyser upp vårt förstånd så vi förstår Guds vägar. Och skörden, den är glädje och frid. Så glädje och ljus, det går parallellt. Vi kanske ibland upplever tider av svårigheter och mörker. Men vi vet att det kommer ljus. Det finns ljus utsått. Och det innebär ju att Jesus liksom strålar fram för oss. Att vi upplever hans närhet på nytt igen. I psalm 112 och vers 4 kan vi läsa. För det redliga eller fromma går han upp som ett ljus i mörkret. Nådig och barmhärtig och rättfärdig. Det rättfärdigas ljus brinner glatt, står det i Ordspråksboken 13:9. Men det ogudaktigas lampa slocknar ut eller torkar ut. Så det finns ett samband här med detta att åkern får vara upplöjd, att Gud får ett djupt verk i våra liv. Och den glädje som följer. Det som sås i jorden. Och man kan väl säga som så att om åkern inte är bearbetad så blir glädjen ytlig. Men desto djupare verk Gud får göra i våra hjärtan, desto djupare blir glädjen och friden. Som en skörd. Och där Gud får komma och i våra hjärtan, där får vi ljus. Och där kan vi också lysa för andra och peka på Jesus. Åkern behöver alltså rensas från stenar. Vem rensar åkern från stenar först och främst? Ja, vi kan läsa om Herrens vingård som beskrivs i Jesaja 5. Och där får Jesaja beskriva Guds hjärta och hur han hade arbetat med Israels folk, med sitt eget folk. Och det står att han hackade upp jorden och rensade den från stenar och planterade och så vidare. Så det är Gud som rensar åkern från stenar. Men vad är då stenarna? Vad står stenarna för? Vid ett tillfälle i Matteus 16, från vers 23 till 25. Det är det här tillfället när Jesus tillrättavisar Petrus väldigt skarpt. Och det är på grund av att Jesus har talat om sin kommande död, sitt lidande, sin död och uppståndelse. Men Petrus, som ju var en av de närmaste lärjungarna till Jesus, kan man säga, kanske såg framgångens väg som en bred och bana väg. Det var bara raka vägen här nu till framgång, för han visste att Jesus, han är Messias, han är konungen som har kommit. Och så talar Jesus att han ska dö. Och sen uppstår, men det kraschar ju Petrus hela tänkesätt. Det stämmer ju inte. Och nej, 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 säger han. Sånt ska inte hända med dig. Nej, det vill han inte höra. Det stämmer inte med Petrus tankar. Men då säger Jesus så här till Petrus: gå bort, Satan, och stå mig inte i vägen, ty du är för mig en stötesten. Ty dina tankar är inte Guds tankar, utan människotankar. Därefter sa Jesus till sina lärjungar: om någon vill efterfölja mig, så försakar han sig själv och tagit sitt kors på sig, så följer han mig. Ty den som vill bevara sitt liv, han ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Så här kan man alltså förstå att stenarna, de står för människotankar som inte stämmer med Guds tankar. De skymmer eller hindrar att se Guds tankar och förstå Guds vägar. Det finns de som påstår att farisismen från början var en slags väckelserörelse. Jag vet inte hur sant det är. Men från början så var det ändå en längtan, en strävan efter att följa lagen, Guds lag, och följa buden. Men sen vart det ju mer och mer människobud. Och Jesus tillrättavisar och varnar fariseerna. Han säger att, eller talar om fariseerna, att deras lärare invånar människobud. Det blev traditioner. Det hade inte någonting med Guds liv att göra. Och det gick så illa att Jesus blev en stötesten för dem istället. Människotankar och traditioner. Det Jesus ville visa här och tala om, och även till oss, det är att det alltid, det vi lärde säkert redan i söndagsskolan, jag minns det än. Korset först, kronan sen. Korset först och kronan sen. Och korset, överlåtelsen, det kan vi uppleva som någonting svårt och någonting som vi offrar någonting. Men när vi väl har gett upp våra egna planer, våra tankar, och kan be med ärligt hjärta, ske din vilja, Gud, då inser vi att korset, det är min befrielse. Det är det bästa, det är det underbaraste. Men det är först efter, när vi har gett upp, som vi ser det oftast. För innan tycker vi, detta vill jag inte offra, det vill jag inte släppa taget om. Men när vi har gjort det, då förstår vi korset, det är vår befrielse. Men ibland kan det kosta, det gör det. Och det är så som Gud arbetar med oss, att vi följer hans väg och att vi ödmjukar oss för hans vilja, då händer saker i våra liv. Jesus sa till Johannes döparen, han hälsade till Johannes döparen när han satt i fängelse och började tvivla. Och det kan ju också vara en tröst för oss, för var det någon som verkligen var Guds redskap i den här tiden, så var det ju Johannes döparen. Som till och med står om, som Jesus säger, att det är rösten och den som ropar i öknen, en ängel som går framför mig, en budbärare som är sänd framför mig. Men till och med Johannes kom i ett sånt mörker så han till och med tvivlar på om Jesus verkligen var där han sa att han är. Och ändå hade Johannes stått och vittnat för alla. Se Guds lam som borttar världens synd. Men nu hade han ett sånt tvivel där i fängelset så han måste skicka bud och fråga: är Jesus, är du den som vi väntar på? Och Jesus han sänder en hälsning till Johannes, ni vet. Att blinda ser, döva hör och lama går, för fattiga predikas glädjens budskap. För att övertyga Johannes, men så säger Jesus: salig är den för vilken jag inte blir en stötesten. Kanske var det saker som gjorde att Johannes tvivlade. Kanske var det en föreställning han hade om Jesus som inte stämde. Och här är det framförallt Guds ord, den helige ande, som vill öppna våra sinnen och rensa bort våra mänskliga tankar eller stenar, stötestenar, billigt talat, så att vi ser vad det står. Att han får tala till oss så att vi ser och förstår Guds vägar. Jesus, han var den levande stenen, sa det. Döda stenar, människotankar som inte stämmer med Guds tankar. Men Jesus är den levande stenen. Han kom med Guds tankar. Han ger liv. Och när vi tror på honom är vi levande stenar. Det är skillnad. Men det kan bildas stenar i våra hjärtan om vi kanske blir besvikna att inte Gud gör det vi förväntar oss. Kanske vi inte fick det där bönesvaret som vi trodde. Och kanske vi slutar att be. Och ibland träffar man kristna där man har bett, och vi kanske alla har erfarenhet av det. Någon som varit svårt sjuk och vi kan inte acceptera att det ska leda till döden. Och vi har bett och vi har kämpat och det händer inget under. Och då kanske vi blir besvikna. Och kanske till och med slutar att be. För det hände ju inte då. Varför skulle det hända nu? Men då uppmanar oss den helige ande genom ordet här: bryt upp den försummade jorden. Fortsätt att be. Nu har Gud olika vägar. Och han vet vad som är bäst. Och det är när vi ödmjukar oss inför honom. Och den väg han väljer för var och en. Och det sätt som han svarar på bön. Det är då vi ser och förstår. Han vet bäst. Och det får vi acceptera och vila i. Även om inte vi förstår allt här och nu. Vi vet hur Paulus beskriver i andra Korinthierbrevets första kapitel. Hur han räknar upp alla svårigheter och traumor och prövningar som han fick genomgå. Men han talar om vilken otrolig kraft det blir när Gud får leda oss. Och när vi fortsätter att förtrösta på honom genom allt. För det gjorde att Paulus, han kunde trösta andra. Genom de svårigheter han hade gått igenom kunde han trösta andra. För att Gud hade hjälpt genom allt. Han utplånar inte alla svårigheter sådär som vi helst önskar att Gud ska göra. Men han förde mig igenom, säger Paulus. Han förde mig igenom och ut ur prövningen. Det finns alltid en utväg. Ofta är det så att det finns människotankar. För den som inte tagit emot Jesus så finns det ofta väldigt konstiga tankar. Stenar, ja kanske stora stenar som skymmer Gud. Konstiga tankar om Gud. Och vi människor är ofta så att vi tror då att Gud är dömande och sträng. Och vi till och med förnekar Gud. Men som vi brukar säga så sant att om jag förnekar Gud, om Gud är Gud, så gör det ingen skillnad varken till eller från om jag förnekar att han finns. För Gud är ändå Gud. Det ändrar ingenting. Men stenarna, de kan skymma. Men jag tror att varje gång som vi får säga ett ord om Jesus, peka på honom, så kan stenar flyttas från människans åker, människans hjärtan. Och när stenar, sten för sten, vi brukar säga att varje vittnesbörd kan föra människan ett steg närmare Jesus. Ett steg närmare tron. Och så rensas liksom åkern till så att den faller i god jord. Och man kan ta emot budskapet om Jesus. Guds ord är liknas vid en hammare som krossar sönder klippet till och med i Jeremia 23 och vers 29. Vi har varit med om ett par sådana där tillfällen där sista vi varit ute i skolorna med bibeläventyret. För någon vecka så här var vi i en skola. Och där var det en ganska så livlig klass. Det kan jag säga, det var en tuff dag. Och en stor klass. Men läraren, han var muslim. Han kom från Kurdistan. Som barn kom han med sin familj som flykting hit till Sverige. När han var 7 år. Det första han gör när eleverna gått ut på första rasten. Och vi brukar gå med lärarna till lärarrummet och sitta där och samtala. Men här stängde läraren snabbt dörren och började samtala direkt. Han var någonstans runt 30 tror jag. Väldigt trevlig. Och han sa, åh vad det är bra att ni, jag tycker det är så bra att ni är ute så här. Han ville veta lite mer var vi kommer från och så här. Det är så bra att ni är ute och berättar det här och kristendomen i skolan, sa han. Det är jättebra. Och han var så intresserad. Och så frågade vi lite så här om hur han kom till Sverige och så vidare. Och berättade han för oss. Det tog 2 år, flykten från Irak hit till Sverige. Och innan de kom hit så var de i Ungern. Och så säger han, jag har ett minne som jag aldrig glömmer. Jag var 7 år när vi kom till Ungern. Vi har varit på flykt i 2 år. Och då sa min pappa, nu ska jag ta med till ett plats där vi kan känna frid. Och han tog med till en kyrka. Och jag glömmer aldrig den känslan jag fick där inne. Jag upplevde en sån frid, sa han. Och håret reser sig fortfarande på armarna, bara jag pratar om det, sa han. Nu. Och den som hjälpte oss mest i Ungern, det var en djupt troende kristen kvinna. Hon gjorde allt för oss, hon visade sån omsorg. Och det var flera andra kristna, sa han, som hjälpte oss och tog hand om oss. Så för mig är kyrkan och kristna, det är bara positivt. Och så fortsatte vi att prata. På de här 20 minuterna hann vi säga så mycket. Janne berättade när han blev frälst. Hur Gud talade till honom. Han lyssnade. Han bara ville veta mer. Och fråga. Och det är helt otroligt. Och så sa jag till honom. Berätta när du gick till Riabyrån med att fråga upp Bibeln. För jag ville verkligen ha fram det där. Han slår upp Bibeln när det står. Jesus säger. Jag är vägen och sanningen och livet. Och han lyssnade. För vi ville att han skulle förstå. Det är bara Jesus som kan ge det där friden. Och så pratade vi om Bibeln och det profetiska. Och vi berättar lite kort så där om det som händer och i världen. Ja, men det känner jag till, sa han. För världsläget och världspolitik, det är mitt stora intresse. Det studerar jag ständigt när jag är ledig, sa han. Min lediga tid. Så han visste precis när vi berättade om det. Ja, det stämmer, sa han. Det stämmer. Men det står i Bibeln, sa vi. Det står så här och så här och så här. Ja, men det är ju ingen slump, sa han. Och det är helt otroligt. Ja, och sen fortsatte vi. Och sen på lunchrasten. Då satt vi åt, som vi brukar göra med eleverna. Jag satt vid ett annat bord, jag hade satt med den här killen. Och då berättade han för henne, han har haft en dröm om det Jesus var med. Som han var alldeles omskakad av den här drömmen. Och då säger han, men vet du, det är många muslimer idag som har drömmar om Jesus. Och som på det sättet börjar tro på Jesus och förstå vem Jesus är. Var det mer du sa? Det var ungefär så. Ja, det här var en höjdardag för att säga. Och sen var det också det att vi berättade för den här killen att just på den här platsen där den här skolan är, och Pingstkyrkan som vi då representerar där i skolan, här har Pingstkyrkan, där ser de här stått i tidningen, de har hjälpt och gömt flyktingar under ett par års tid. Och det fattar ju väldigt bra just det här han finns. Så vi såg och vi kände hur han bara sög åt sig. Och jag tror att det var stenar som kastat bort i hans hjärta. Som Gud fick bort. Jag vill berätta en sak till. För jag tänkte, det här är en halv predikan. Den första delen av den här versen, kasta bort stenar av sin tid. Samla ihop stenar av sin tid. Men det tar jag en annan gång. Det blir en annan predik. Vi var i en annan skola med bibelämtid. Och det här är en klass som vi har haft i gamla testamentet. Förra året. Nu skulle vi ha nya testamentet. Och den här klassen, det är 28 elever. Och de är ganska pratiga, en del av dem. Ganska jobbiga att få ordning på. Det brukar fungera väldigt bra med bibelämtid. Men det här är en av de jobbigaste klasser vi hade, kan jag säga. Så vi tyckte det kändes jobbigt. Men vi bad till Gud och vi bad om förbön. Här uppe i Bohuslän, vi bad om förbön. Och vi hade bönvänner i Göteborg. Vi bad hjälp på platsen där det var då. Ja. Vi bad att platsen skulle vara lugn. Och som vi brukar be att Guds ande ska vara där. Så att det blir en sån här härlig atmosfär. Som det ofta är i klassrummet. Det får undervisa om bilden. Och från första stund på morgonen är klassen helt lugn. Och de lyssnar. Och när vi lär dem ju nyckelord och rörelser och allt det här. Och så får de skriva. Och de skrev och de lyssnar. 80 minuter. Inga problem. Och vi tänkte, vilken seger. Vi kände en sån seger och vi kände Guds närvaro. Och till och med sa vi att vi kunde inte ens komma ihåg vilka det var som var bråkstakare i den här klassen. Det var ju omöjligt att se, alltså, för alla var så lugna. Läraren däremot, han såg ut som 10 sura citroner hela tiden. Längst bak satt han. Och det första som hände på rasten, på förmiddagen vid lärarrummet, så attackerade han direkt. Vi frågade det här sättet att vara ute och undervisa. Och att det är inte rätt att vara ute så här med att undervisa om Bibeln. Och han ifrågasatte Bibelns trovärdighet. Tog upp olika bibelsammanhang som han tyckte det stämmer inte. Och tyckte inte det var rätt att vara ute så här för att eleverna skulle lära sig att tänka kritiskt och så vidare. Han var väldigt negativ. Men i det läget kände vi en sån seger. För klassen var så fin. Så han hade kunnat säga vad som helst, för vi hade inte brytt oss. Men vi försökte förklara, vi ville inte gå in i diskussion. Men vi sa att vi är inte här för att bevisa att Bibeln är sann. Det är inte därför vi är här. Utan vi är bara här för att berätta om kristendom. Och vad kristendomen handlar om. Det är därför vi är här. Ja, det kan man ju liksom då förstå kanske då. Och så sa vi det att sen om man vill fördjupa sig. Och i Bibeln och så vidare, så finns det väldigt bra teologisk litteratur som förklarar de här bibelsammanhangen som kan vara svåra för oss att förstå. Det finns mycket bra teologisk litteratur om man vill fördjupa sig. Så blir han lite lugnare. Så fortsatte vi, och klassen var lika lugn och fin att lyssna, lyssna på allt det här. Väldigt fina. Och någon gång mitt på dagen, eller under dagen här, så märker vi en total förändring i attityden hos läraren. Delvis var det på grund av att på lunchrasten så upptäckte vi att vi är intresserade av fåglar. fågelskådning, både jag och jag och han. Och när vi hade börjat prata om det, då kom jag ihåg en sak. Men du Janne, sa jag. För ett år sedan, då hade vi varit på en av öarna här ute att möte. Och vi kom till bryggan här. Och vi skulle till pingstkyrkan där på platsen och ha möte. På söndag eftermiddag. Och vi hade en stund emellan mötena där på bryggan. Och solen sken och vi hade kameror med oss och vi fotade fåglar. Då satt en man på bryggan som vi började prata med. Var inte det den här läraren? Jo, det har du rätt i, sa Janne. Han såg ut så, sa jag. Ja, alltså, han såg ut precis som han. Och Janne, han frågade innan lektion börjar. Jo visst, det stämde. Det var han. Ja, jag kände på mig. Jag visste att jag hade sett någonstans, sa han. Utanför skolan alltså. Jag kunde inte komma på vad det var. Och sen ändras attityden. Och läraren, resten av dagen, lyssnar. Och intresserad. Han får höra. Vi går igenom hela Nya Testamentet. De får beskrivningen. Varför Jesus stod. Varför han uppstod. Om ni vet broillustrationen som vi brukar använda. Även i station. Man skriver Gud och människa. Och synden som gör ett stup. Eller bryter en relation mellan Gud och människa. Som kommer från korset. Och Jesus som bar synden. Och ger förlåtelse. Och ger evigt liv och så vidare. Allt detta. Och han sitter och lyssnar och intresserar. Eleverna är lugna och fina hela dagen. Och dagen slutar med att läraren tackar så mycket för att vi kom dit med ett stort leende. Och eleverna, utan att läraren uppmanar dem, så tackar de den ena efter den andra. Tack för att ni kom hit idag. Tack för idag. Det var jättekul. Och så här. Så efter dagen när vi kom hem så skickade jag sms och mejl till dem vi visste hade bett för oss. Och pastorn på den här platsen var med lite kort på morgon för att bara presentera och starta upp dagen. Hon mejlade tillbaka. Vi hade bön i kyrkan mellan 9 och 10. Och jag visste att läraren var så här. För jag vet hur han är. Men jag vill inte säga det till er. För jag visste ju att ni hade det tillräckligt kämpigt med att ni skulle ha den här klassen. Men vi bad här. Att det skulle vara lugnt i klassen hela dagen. Och vi bad för lärarens attityd att Gud skulle påverka. Tala om bönesvar. Och så vet man aldrig. För den som. Där det finns de här attityderna. Den här, det kan också vara en kamp. Men en kamp om hans liv. Han kan vara närmare Guds rike än vad vi vet. Och jag tror att det var stenar som Gud fick kasta bort i hans hjärtas åker. Den dagen att det kunde leda honom ett steg närmare Guds rike. Ja, det är underbart. Och vi får uppmuntra varandra med vad Gud gör. Det är så spännande när det hela tiden händer såna här. Man ser hur Gud är med, hur han verkar. Men också att vi beder. Och jag har en bön när jag vet inför det här budskapet. Att Gud får rensa bort om det finns stenar i mitt hjärta. Om det finns tankar. Egna tankar som inte stämmer med Guds tankar. Och att han får ett djupare verk. Att han hela tiden får arbete i våra hjärtan, i våra egna hjärtan. Och att han får göra ett djupare verk. Jag tror att när, om Gud för ett djupt verk i våra hjärtan, då kan vi också få vara redskap och beröra människors hjärtan på djupet. För så fungerar det i Guds rike. Och så får vi vara med allihopa och kasta bort stenar som ska rensas bort så Guds rike får ha framgång och seger och tillväxt. Ska vi be. Tack Jesus att du verkar. Tack Jesus för vad du gör i våra liv. Och i den öppna hjärtan inför dig. Och tack Jesus för vad du gör i vår omgivning. Tack Jesus för var och en här som är här idag. Och var och en som inte kan vara här men som hade velat vara här. I församlingen och andra som brukar komma hit. Jesus, tack för din nåd över oss var och en, Herre. Och tack att du vill Fortsätt att verka. Du gör ett djupt verk i våra hjärtan, Jesus. Fortsätt att göra ett djupt verk i våra hjärtan. Och använd oss, Jesus, för ditt rike. Så att vi kan vinna människor för ditt rike. För vi vet att du kommer snart. Och vi vet att tiden är kort. Och tack, Jesus, att du kasta bort stenar när det behöver kastas bort. Och uppmärksamma oss, Jesus, om vi har någon sten i vårt hjärta som hindrar dig. Att du får rensa bort det, Herre. Så tackar jag dig, Jesus, att du leder oss var och en. Att du använder oss på olika sätt, Jesus. Så att vi kan få verka för ditt rike och hos andra människor där vi lever, där vi bor, där vi arbetar eller där vi finns, Jesus. Att vi fortsätter att beda, att inte jorden är försummad. Vi fortsätter att arbeta och bedja. Håll ut i bön och sprida vittnesbördet när du ger oss tillfälle. Tack, Jesus, tack, Jesus. Be vi, Herre, att det får bli många, många hjärtan, Jesus, i Munkedal här, i området här omkring, där ditt ord får falla i god jord. Jesus, där stenar får rensas bort så att människor kan se ljuset ifrån dig, ifrån evangeliet. Det underbara budskapet om frälsning och förlåtelse och försoning. Tack, Jesus, att du verkar.
Tack,
Jesus. Det kanske är någon mer som är
bra.
Tack, Jesus.
Jesus, tack för att du berör oss idag.